Ni är alla välkomna till Ålands lagting. Idag så inleder vi med frågestund. Vi har den 12 november och klockan är 13.00. Föredras ärende nummer ett därmed. Frågestund enligt bestämmelserna i 38 paragrafen första momentet lagtingsordningen F4 2024-2025. Enligt 39 paragrafen i arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst två gånger. De här anförandena får räcka högst en minut. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Lagtingsledamoten Andreas Kahnborg inleder med att ställa sin fråga till minister Arsim Sekai. Varsågoda.
Talman, minister Sekai, ingen har kunnat undgå situationen vid OHS gällande transkriberingstjänsterna där den upphandlade tjänsteleverantören inte har uppfyllt de krav som har ställts. Och det här är alarmerande och en angelägen situation ur många perspektiv. Vi vet vidare att OHS har tagit in egna resurser för att avhjälpa situationen just nu. Men min fråga är krasst ekonomiskt. Vem står slutligen för kostnaden? Kommer ministern att bidra till att verka för att hans ansvarsområde OHS kräver in kostnaden för de nu tillsatta sekreterartjänsterna från den upphandlade leverantören?
Minister Sekai, varsågod svar.
Tack talman. Jag vill börja med att säga att jag håller med ledamotens slutsats. Det är alarmerande och det tror jag att de allra flesta håller med om här. Det har varit väldigt bekymmersamt med just den här leveransen. Det som har kommit i min kännedom utifrån den genomgång som vi har fått av OHS-ledning och framförallt styrelsen är ju att det arbetas på för att lösa den här situationen tillsammans med leverantören och att man också har gjort en förstärkning då tills dess att man väljer en väg och att det här löses och att någon väg behöver man välja. Att det här är två avtalsparter som har ansvarsförhållanden reglerade i ett avtal. Och det är ju där då som även ansvarsfrågorna behöver lösas. Från regeringens sida så har vi ju varit angelägna att höra hur OHS-ledning ser på den uppkomna situationen. Och än så länge så är vi ju nöjda med den beskrivning och det arbete som görs för att lösa det här.
Ledamot Kahnborg, tilläggsfråga.
Tack talman. I det här fallet så anser jag att ansvarig minister måste peka med hela handen. Och jag anser också att det är angeläget att det finns ett uppdrag att OHS och dess styrelse måste se till att den upphandlade leverantören står för de tilläggskostnader som nu orsakas OHS. Det är fullkomligt orimligt att skattebetalarna ska bli lidande för att en upphandlad tjänst inte uppfyller de krav som ställs. Det är jätteviktigt. Och det är ju ministerns partikollega som är styrelseordförande för OHS, så han tog det ganska enkel tillgång. Så jag upprepar frågan. Kommer landskapsregeringen att via sina representanter i OHS styrelse kräva att den upphandlade tjänsteleverantörerna står för de merkostnader som OHS nu hamnar på?
Minister Sekai, tilläggsvar.
Tack talman. Jag tror knappast att det kommer behövas att vi pekar med varken halva eller hela handen. Det här är ju ett arbete som redan pågår. Alltså det vill säga att man tittar på hur ser ansvarsfördelningen ut. Det finns ju en beställare och det finns en leverantör och däremellan så finns det ett juridiskt bindande avtal där bägge parter har villkor att leva upp till. Jag tror att vi måste vara väldigt försiktiga med att säga att en minister ska visa med hela handen hur en avtalsfråga som är juridiskt bindande och upphandlad ska, ja, men hur det ska lösas, det blir nog väldigt svårt. För det finns ju ett begrepp som ibland förekommer i den här församlingen, och det talas om ministerstyre, och det är nog dit här kan man komma. Däremot så får vi en genomgång kontinuerligt här, och att vi har ett, hur ska jag säga, vi håller koll på det här, men vi måste också hitta rätt balans.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Kahnborg.
Talman, minister Shekai, vi avslutar kort. Anser ministern personligen att avtalet med diktamen, med facit på den situation vi har, borde sägas upp? Och där kan man ju också säga att om ministern själv skulle ha ett företag som skulle upphandla en tjänst som verkar fungera så bristfälligt, skulle han vara villig att stå för hela kostnaden som avtalet orsakar?
Minister Shekai, avslutande tilläggssvar.
Tack, talman. Så jag tror den politiska dimensionen i det här, att bedöma för mig som politiker hur ett avtal och hur man lever, det är inte den världen som vi befinner oss i. Vi har kompetenta människor som ska sköta det här, och är det så att en leverantör, vi har hur många leverantörer som helst, inte levererar, så är ju även ansvarsfrågan reglerad. Är det så att det finns ett ansvarsförhållande där leverantören ska återbetala om man inte har levererat en tjänst? Ja, men då är det ju så det. Då är det det man ska driva. Men jag kan inte bedöma, jag har inte ens tittat på hur det avtalet ser ut. Jag tror inte att det är det som vi ska syssla med i politiken heller. Tack.
Tack för det. Vi går vidare till nästa frågeställare, som är ledamoten Valve, som vänder sig till minister Josefsson. Varsågod.
Tack, talman. Jag vill lyfta frågan om producentansvar. Några av våra företagare upplever just nu att de obefogat behandlas som brottslingar. Flera har fått brev med påföljdsavgifter, en del på storleksordningen 100 000. Tillsammans med ett hotfullt brev på grund av påstådd icke-anslutning till FFP. Nu kanske vän av ordning invänder att man kan ju bara ansluta sig till FFP, det är gratis och så är det klart. Pudelns kärna är dock att flera av de drabbade företagarna, en del har vittnat offentligt i tidningen, har följt reglerna och anslutit sig till FFP rent av flera gånger. Och de har trots det slungats in i denna byråkratiska mardröm. Så min fråga till landskapsregeringen är ni tillfreds med hur producentansvaret verkställs gentemot åländska företagare?
Minister Josefsson, svar varsågod.
Tack, talman. Det finns mycket att önska kring den här frågan, och därför vill jag ge en kort bakgrund till det också. Att producentansvaret, det är ett EU-krav som implementeras här på Åland via en blankettlag. Och det skedde en uppdatering av den här lagen i lagtinget under förra mandatperioden som antogs 2023. Det i sin tur ledde till att dåvarande producentsammanslutning Mises Proans lades ner då det konstaterades vara olagligt. Så producentansvar är inget nytt på så vis egentligen. Men när den här regeringen tillträdde och då producentsammanslutningen FFP började titta på hur man ska göra det i praktiken och börja titta på lagstiftningen, så fann man en del brister. Så under förra året så gjorde vi vissa förenklingar på förordningsnivå. Det här besparar faktiskt näringslivet avgifter på flera hundratusen. Och nu under 2025 så börjar allt falla på plats, och det är då företagen ska ansluta sig till producentsammanslutning. Och det är ungefär 250 företag som ansluter sig hittills. Och allt det här styrs som sagt genom en lag som antogs 2023 med förstås EU-kravet i bakgrunden. Och allt den här liksom, processen som vi nu ser, landskapets roll som tillsynsansvarig, försummelseavgifter, ordningen med påminnelser och liknande så finns stipulerat i lagen. Så tjänstemännen gör egentligen sitt jobb och följer lagen i det här fallet. Men samtidigt så har jag stor sympati för företagen som erläggs med både byråkratikostnader och viss ovisshet.
Första tilläggsfråga, ledamot Valve.
Talman, det har gått ut ett nyhetsbrev idag den 12 november med en hälsning till företagarna att de som inte ansluter sig åker alltså snålskjuts på de företag som tar sitt producentansvar. Men pudens kärna är egentligen det att vi har företagare som tar sitt producentansvar, som har anmält sig till FFP. Vi kunde i dagens tidning läsa om en av företagarna som har anmält sig flera gånger till FFP och trots det får hotfulla brev med påföljdsavgifter. Så min fråga är kanske lite mer av principiell karaktär. Om man inte vet exakt vilka företagare som ska ha ett hotfullt brev med käll och påföljdsavgift, kan det då möjligen finnas skäl att tillämpa principen hellre fria än fälla, eller möjligen göra arbetet mer grundligt? Poängen är minister Josefsson nöjd med den processen som han beskrev i sitt första svar?
Minister Josefsson, första tilläggssvar.
Tack. Om det är så att företag har anslutit sig och trots allt får påminnelser, så det är ju felaktigt. Det håller jag givetvis med om. Men jag känner inte till de detaljerna eller vad felet beror på. En sak kan vara att inledningsvis såg det ut som vi ska ha två sammanslutningar på Åland. Nu har vi bara en, om det är missförstånd som har uppstått. Jag är inte insatt på den detaljnivån. Det är FFP som ger, håller i det medan landskapsregeringen får uppgifter vilka företag som borde ansluta sig, som är ungefär 300 företag. Och landskapsregeringen får också samtal direkt från företag. Så om det finns oklarheter så uppmanar jag också att man kan alltid ringa och så är de behjälpliga.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Valve.
Talman, en av företagarna framträder i Ålandstidningen och idag och säger citat: vi anmälde oss för länge sedan via Sume som jag sen fick avslag. I september i år anmälde vi oss igen till FFP och vi har ett undertecknat avtal med dem. Gällande informationen på FFPs sidor så lämnar de också en del att önska för den företagare som vill följa regler och ansluta sig till producentansvar, men det kan möjligen bli föremål för en annan fråga i ett annat tillfälle. Tack.
Avslutande tilläggsfråga, minister Josefsson.
Tack. Som sagt, jag inledde med att det finns mycket att önska kring den här frågan. Och i år är året då alla företag ansluter sig till sammanslutningen. Det är helt nytt. Jag misstänker också att i FFPs fall så hinner man kanske inte med att behandla alla. Som sagt, men det finns mycket att önska. Och jag önskar att det skulle gå smidigare. Men det är år som är det krångliga. Framöver kommer det vara mycket smidigare, enklare och tydligare. Stor ovisshet nu är också vad är det för kostnader. Så som sagt, jag har stor sympati för företagen som sätts i den här sitsen. Och det här är nu ett exempel där EU-krav slår snett på vårt lilla samhälle.
Tack för det. Följande frågeställare är ledamoten Juslin som vänder sig till minister Gunell. Varsågoda.
Tack talman. Minister Gunell. Jag har en kort fråga kring avgifterna inom skärgårdstrafiken för 2026. Kommer landskapsregeringen att fatta ett nytt beslut och kommer det beslutet i så fall att skilja sig från fjolåret? Har man tänkt sig någon form av revidering eller utveckling?
Minister Gunell, varsågod svara.
Tack för frågan och tack också till ledamot Juslin som aviserar sin fråga i förväg. Det blir inga höjningar inga höjningar i skärgårdstrafikens avgifter för 2026. Vi gjorde ett ganska stort arbete i fjol när det gäller avgifterna och det visar sig att digitaliseringen gör att vi också kommer upp i avgifter. Vi kan alltså få in de avgifter som är tilltänkta på ett bättre sätt. Så vi också budgeterar för nästa år med lite högre inkomster där. Så att det är egentligen inga stora förändringar på kommande några förändringar i liksom bland annat den här rabatten som vi har haft om man bokar på webben, så kommer man att ändra på så att konsumentombudsmannens råd följs där. De här turistkorten fortsätter. Det var ju en åtgärd som man vidtog ganska sent på våren, i huvudsak då för Föglölinjens kunder. 158 stycken av de här turistkorten såldes och kunderna har varit nöjda med det. Man har tyckt att det var mycket förmånligt också, det här turistkortet. Så egentligen inga större förändringar.
Ledamot Juslin, första tilläggsfråga.
Tack talman. Tack minister Gunell för ett klart och tydligt svar. De måste fråga direkt här att om man följer konsumentlagstiftningen, kommer man då att gå ner i pris till 32 euro för de här biljetterna in till skärgården nu då, istället så att säga att den här 20-procentiga rabatten är permanent framledes. Det är en intressant detalj i frågan, eller kommer man att hålla sig till det högre beloppet? Nu tänker jag mig också så här att vi har sannolikt 2 år kvar i drift av den skärgårdstrafik vi har nu för tillfället. Och för mig skulle det nog vara viktigt att man skulle ändå revidera bokningsvillkoren, för det är nog en djungel. Man kan alltså inte som privatperson printa ut de här, för det går åt ett halvt ris direkt. Keep it simple är inte en ledstjärna för Ålandstrafiken.
Minister Gunell, första tilläggsvar.
Det här, det som sker är ju att det blir ett webbpris eller en webbrabatt på priset som då blir 32. Så då tror det man har löst den saken. Jag tycker nog ändå att förenklingar har gjort systematiskt. Ett stort förenklingsarbete har tagits. Efter det här året så är ju det här stora digitaliseringsklivet som vi har tagit implementerat i sin helhet. Jag tycker vi måste fullfölja det fullt ut och sen utvärdera.
Ledamot Juslin, avslutande tilläggsfråga.
Tack talman, tack minister Gunell. Jag skulle efterlysa smidighet, praktisk tillämpning av de här bokningsreglerna. Vi har en skärgårdsbo som betalar 190 euro för sitt årskort och vill åka under lågsäsong från Osnäs till Hummelvik eller tvärtom. Då tvingas man, om man inte stannar ett dygn, exempelvis i Brände, att betala ytterligare 103 euro för den biljetten. Trots att det kanske finns bara 3 personbilar och en lastbil på ådan, alltså det finns gott om rum på däck, då ska ändå den här skärgårdsbon vänta ett dygn i princip för att få åka vidare för den här 190 euro som man har betalat tidigare. Jag tycker att det finns en mängd sådana här fallgropar i de här bokningsreglerna som man borde se över ganska snart.
Minister Gunell, avslutande tilläggsvar.
Ja, det, om jag förstår ledamot Juslin rätt, och jag tror jag är bekant med det här fallet som ledamoten anför, så det handlar ju om att i så fall, nu är det ju röda årskorten, alltså i skärgården skrivna personer har ju rätt att köpa de röda årskorten och därmed inte betala mera för genomfartstrafik. Däremot det handlar ju det här om då att tillåta de gröna årskortsinnehavarna samma rättigheter under då lågsäsong. Det är det som är förslaget. Och jag tycker att det är någonting man behöver titta på. Om det, och om det är i det fallet som ledamot Juslin säger att det faktiskt finns plats ombord. Orsaken till att man från landskapet genom tiderna varit väldigt försiktig med det här att tillåta kostnadsfri resa ända till Finland är ju för att man inte har velat konkurrera med de privata rederierna kring de här resorna. Men till alla delar så är det ju
Tack för det. Följande frågeställare är ledamoten Holmberg Jansson som vänder sig till minister Sekai. Varsågoda.
Talman, jag tänkte förhålla mig lite till frågor kring seniormottagningen. då jag ibland blir kontaktad av seniorer som inte riktigt får den hjälp som de uppfattat att den i sitt uppdrag ska göra. Läser man i beslutet från 16.12.22 från OHS styrelsemöte så står det att mottagningen ska trygga äldre personers tillgång till individuell anpassade hälso- och sjukvårdstjänster som ges i rätt tid med fokus på funktionsförmåga, förmågan att klara sig själv och patientens självbestämmande rätt. Och syftet med allt det här är att cirka 40% av alla besök på OHS görs idag av personer äldre än 65 år. Och att antalet besökare då kommer att öka med uppåt 30% till 2040. Seniormottagningen ska fånga upp de äldre. Så, kan ministern berätta lite hur arbetet inom seniormottagningen löper och hur ser ni på frågan framöver?
Minister Sekai, första svar. Tack.
Tack talman och tack för frågan ledamot Holmen Jansson. Jag måste nog ärligen säga att just den här mottagningen har jag ingen indikation på att det är något som inte fungerar. Jag är inte tillräckligt informerad kring mottagningens verksamhet eller att det skulle vara något som är bristfälligt. Men jag tar gärna emot den här informationen och stämmer av med ledningen och ser om det finns substans i det här och hur man tänker göra för att lösa eventuella bekymmer. Då. Men jag är inte tillräckligt, jag har inte den detaljkunskapen just nu för att kunna besvara den frågan.
Första tilläggsfråga, ledamot Holmberg Jansson.
Tack talman och tack för svaret och att ministern tar till sig det. För att tidigare så fanns det skrivningar, jag vet i alla fall i budgeten 2024, inte så mycket kanske i budgeten 2025 och inte den vi ska diskutera på fredag om att seniormottagningens uppdrag att det ska utvecklas. Så med tanke på att vi blir så många fler äldre, har regeringen någon tanke kring hur man ska fånga upp och hjälpa alla dessa äldre så att de håller sig friska så länge som möjligt och får den hjälp de behöver? För de behöver ju ibland lite mer anpassad bemötande. Och det har ju varit väldigt bra med att man har kunnat ringa till seniormottagningen och inte hamna i en telefonkö där man ska trycka kryss och stjärnor och bockar och allt för det.
Minister Sekai, första tilläggssvar.
Tack talman. Jag är väl bekant med mottagningens syfte och jag stödjer ju det verksamhetsinnehållet och tanken med att ha en sån här mottagning som hanterar det här mer strukturerat. Och det som jag vet är att OHS ställer om flera tjänster för att möta just den här demografiska utvecklingen som vi har. Och det innebär ju då att hela primärvårdssektorn behöver primärvårdsdelen behöver utvecklas. Sen hur just den här seniormottagningen kopplar till primärvården, det är ju någonting som jag behöver titta närmare på. Och om jag får möjlighet att återkomma till ledamoten lite längre fram här efter att jag undersökt de här frågeställningarna som har ställts här idag, så är jag tacksam.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Holmberg Jansson.
Tack talman och tack till ministern. För de som kontaktar mig och andra i vårt parti så är just det här att det är svårt att komma fram. Det är långa väntetider. Man vet inte riktigt, man känner inte sig riktigt sedd. Och det var det som var hela tanken med seniormottagningen. Att slippa känna oro, känna sig sedd, möta samma personer om det så i telefonen. För att tanken var ändå att då får man ett lugn och känner sig kanske att man inte ens behöver gå till sjukvården, bara det är någon som lyssnar. Så jag ser fram emot att få en återkoppling, för annars så vet jag inte liksom hur vi ska kunna hjälpa den här stora gruppen äldre om inte den stora seniormottagningen får den funktion som den borde få. En plats dit våra äldre kan vända sig för att få en första hjälp.
Minister Sekai, avslutande tilläggssvar.
Tack. Jag är helt enig där att det finns ett jättefint mål för den här verksamheten. Och det här med att ålänningar har kontaktat partiet i någon mån Jag har inte blivit kontaktad med det, men jag hoppas ju att kunna få fram de här svaren som efterfrågas här. Och jag är helt enig med det här. Det är klart att varje patientkontakt med OHS ska vara på den nivån att man ska känna sig sedd och bekräftad och lyssnad på. Tack.
Tack för det. Följande frågeställare är då ledamot Wikström som vänder sig till vice landrådet Hambrud. Varsågod.
Tack talman. De senaste veckorna så har det hållits ett par stycken seminarium kan man säga med fokus på folkhälsa. Vi har haft folkhälsodagen och sen har vi också haft en rapport om ungdomars träningsvanor kan man säga. Och som helhet kan man säga så här att befolkningen och den åländska befolkningen som helhet så, och även våra barn och unga så blir allt fetare. Och vi rör oss som helhet allt mindre. Att lära våra unga ålänningar hälsosamma levnadsvanor är oerhört viktigt för att undvika en framtida folkhälsokatastrof. Så min fråga är sådan att vad överväger landskapsregeringen för åtgärder för att stoppa den här högst oroande utvecklingen?
Viselandrådets svar, varsågod.
Tack talman och tack ledamoten för den här viktiga frågan, för det är ju precis så som ledamoten säger. Tyvärr så ökar vi i vikt och barn och unga men också vuxna rör sig allt mindre. Det som bland annat för sig går, om vi tar till exempel inom grundskolan, så handlar det om rörelseaktiviteter också på lektioner. Och där har det utvecklats betydligt mer. Det andra är ju till exempel det här All-in-projektet där vi försöker att barn och unga ifrån grundskolan ska hitta en lämplig aktivitet i direkt anslutning efter skolan som både ska handla om motion, idrott men också kultur kring det. Sen har vi det här arbetet kring folkhälsostrategin och där kommer det ju bli ett uppdaterat åtgärdsprogram också för att se över vad för konkreta insatser som behövs. Tack.
Ledamot Wikström, första tilläggsfråga.
Tack herr talman. Om jag förstår det rätt så just den här träningsundersökningen så de resultaten tyckte jag var väldigt intressanta. För att det visar sig att vi på Åland rör oss markant mindre, alltså ungdomar rör sig väldigt mycket mindre med fysisk nivå när man ska till och från skolan än vad man gör i övriga riket. Så de här åtgärderna är säkert bra och behövliga på många sätt. Men just den här biten är något som jag tycker man borde fokusera mer på. Men kanske min tilläggsfråga skulle kunna vara så här ställd, att de åtgärderna som landskapsregeringen just nu håller på och vidtar, är de tillräckliga och när ska de utvärderas? Tack.
Vice landrådet, första tilläggsvar.
Tack. Jag kan väl säga så här att utifrån folkhälsostrategin så pågår det ju en uppföljning därav också kring, och ser man över kring åtgärdsprogrammet om det är annat som behöver. Och där är ju just de här undersökningarna som ledamoten hänvisar till är viktiga. Där får man ju fakta svart på vitt. Gällande All In som först var liksom ett försöksprojekt där kommuner och grundskolor visar lite olika intressen, så är tanken ju nu att det ska vara mer en reserverad summa för alla kommuner just för att försöka uppmuntra till att hitta olika alternativ i anslutning till skolan. Ålands idrott tycker jag också gör ett aktivt arbete med det här med fler längre där man försöker kring med det här avhoppet som ofta händer i högstadieåldern men också liksom senare i livet att man hittar andra funktioner till att faktiskt aktivt vara med och kvar i idrottsrörelsen. Tack.
Avslutande tilläggsfråga ledamot Wikström.
Jo, tack herr talman. Det är bra att vi kan ha den här diskussionen. Jag tror att många undrar. Men om vi säger så här att idrott är ju sin sak och det är väldigt viktigt att man har idrott efter skolan och att man är fysiskt aktiv på det viset. Och säkert bra också att man försöker få människor att fortsätta med någon typ av fritidsaktivitet när man börjar gymnasiet som det egentligen handlar om det här. Men jag undrar ändå att det här är, alla de här åtgärderna så är ju på något vis att man försöker uppmuntra människor. Man säger kom igen nu, rör på er lite mer till vuxna också. Jag undrar, skulle det vara skäl att börja fundera på förändringar i läroplanen som gör att vi mer fokuserar just på att etablera hälsosamma matvanor och levnadsvanor överlag? För vi har ju självstyrelse av en orsak, och det här är ju ett sätt som vi ska kunna använda vår självstyrelse till att förbättra folkhälsan som helhet. Tack.
Vice landrådet, avslutande tilläggssvar.
Tack ledamoten. Det som jag nämnde i första svaret är ju att skolorna arbetar rätt så mycket, och där försöker vi också, vi från landskapsregeringen, hjälpa till och stödja kring att hur man i en undervisning också kan se till att ha rörelse kring det här. Och det är ju också med folkhälsostrategin, just med hälsosamma matvanor. Där vill jag gärna lyfta kring att man ska äta axogarn också närproducerat. Nu får jag in det också samtidigt, som är jätteviktigt. Men sen handlar det ju naturligtvis om också, tycker jag, det här med spontan idrott. Man ser att det är en annan utveckling till att man kanske i vissa högre åldrar inte vill riktigt vara med i det här föreningslivet, vilket man behöver acceptera. Men att det är viktigt att det finns den här spontanidrotten. Vi har ju till exempel discgolf som är väldigt populärt, och det är också viktigt att vara ute och röra sig och få frisk luft. Tack.
Tack för det. Då går vi vidare till nästa frågeställare, som är ledamoten Anders Holmberg, som vänder sig mot minister Josefsson. Varsågod.
Talman, jag hade inte tänkt ställa någon fråga, men det här med producentansvar är nog rätt problematiskt och intressant för många företagare där ute. Så det finns lite fler frågor jag tycker vi behöver ställa. Så vi tar vid där ministern och ledamot Valve avslutade. För det här med de här försummelseavgifterna som man nu får meddelande om, så är ju problematiska. Och i kommunikationen så ser det ut att det är ganska mycket tjänstemän som är involverade i det här, för det är ju flera namn som förekommer ifrån förvaltningen. Känner ministern till hur många tjänstemän som jobbar med att utreda det här just nu, och hur man kommer fram till de här försummelsavgifterna, och hur mycket arbete riktigt läggs på det här nu? Hade man kunnat hitta någon annan väg att gå framåt på det här nu på slutet?
Minister Josefsson, första svar.
Tack, talman. Det är två tjänstemän som jobbar med det här, förstås inte på heltid, de har andra uppgifter också. En jurist och en sakkunnig som jobbar med avfallsfrågor i stort. Och den här frågan tar mycket tid just nu, eftersom allt ska implementeras i praktiken. Men det stora jobbet, det är ju FFP som gör det, och det är det delvis de tar betalt för också. Hela producentansvaret ligger ju på, så som det står i lagen, att det är ju upp till producenterna att ordna det här, och det är ju via FFP i det här fallet man gör det. Möjligheten att ha en annan sammanslutning finns ju, men lilla Åland kanske inte har utrymme för att ha ens fler, så alternativet är ju bara en just nu. Där med försummelseavgifterna, som jag nämnde i tidigare svar, så allt är stipulerat i lag. Hela processen, vilken ordning, påminnelse, hörande, försummelseavgift, hur stor försummelseavgiften ska vara och så vidare. Anledningen att för vissa företag att den så pass stor är just för att det är en procentsats av omsättningen. Och det är för att för vissa, de stora företagen, kanske den här fasta avgiften på, om det är 500 euro om jag minns rätt, är liten helt enkelt. Så därav så är den procentsats. Som sagt, det här styrs enligt en lag som antogs 2023, och tjänstemännen arbetar utifrån den.
Första tilläggsfråga, ledamot Holmberg.
Talman, ett problem bland företagarna då, det är ju det att vad kommer det här att kosta? För att det saknas ju en prislista idag, och det kanske också innebär att många företagare är väldigt osäkra på hur, när man ger sig in i det här, vad det innebär att man tecknar det här avtalet. Jo, det kostar ingenting det, men sen kommer kostnaderna. Och nu möts då företagare av informationen av att en prislista publiceras i början på år 2026. Anser då ministern att det är bra? Men företagen lever ju nu i en ovisshet. Man sitter i budgettider, ska budgetera hur mycket pengar man ska jobba med nästa år. Och ännu idag I november vet man inte vad det kommer att kosta, och det känns ju lite jobbigt för många företagare.
Minister Josefsson, första tilläggssvar.
Så är det, jag håller helt med. Det är en konstig sits företagen sätts i. Man kan bara titta på tidigare kostnader för producentansvaret som har varit bristfälligt. Det har ju varit under många år, och det är en liten unik situation eftersom i lagen finns det inte ens en situation där producentansvaret inte är på plats. Så det blev ett abrupt mellanår när man antog den här lagen som då gjorde eller konstaterade att det producentsammanslutningen som fanns var olaglig, och den upphörde. Sen var det ett mellanår 24, och nu därför kan man inte ens säga vilka kostnader det är, men man kan titta på tidigare kostnader och utgå ifrån det. Men därför kan inte FFP ge någon prislista, för man vet inte hur mycket material som finns ännu. Det håller på att kartläggas i hela den här processen.
Ledamot Holmberg, avslutande tilläggsfråga.
Talman, tack. Och det är precis så det är när man ger sig in i något nytt, så att säga. Jag tror många företagare också förstår det, men det är ju ändå min upplevelse när jag pratar med många företagare och frågar om det här. Så det är liksom den här kommunikationen, ovissheten. Det är svårt att få kontakt och få information om det här. Och då kommer jag till den sista frågan, och det är ju då den här språkfrågan. För jag menar, på vissa sidor så länkas ju företagarna nu till Suomen Pakka och Stotajat.fi och en hel del finsk information. Och det är ju ett problem. För jag menar, det är lite knepigt att hitta till den åländska fliken. När du väl har kommit till den åländska fliken, då finns mycket information där. Du har också möjlighet att ha en support, men det är bristfällig svenska. Så hur ser landskapsregeringen på det här? Känner man sig bekväm med det här? Eller är det här någonting man kunde stärka upp genom att kanske ha länkar direkt till de här svenska sidorna på då de olika sidorna i form av Ålands näringsliv, kanske landskapets sida och så vidare? För språket är viktigt att vi förstår. Tack.
Minister Josefsson, avslutande tilläggssvar.
Det sistnämnda håller jag definitivt med om, och här var ju noga förstås som med alla åländska organisationer och företag att man ska kunna erbjuda service på svenska. Och här, det blir ju lite att gå in och peta i detaljer om man upplever från företagarhåll att det är bristfälligt. Sammanslutningen är ju ändå inte ägd av företagen, men liksom jobbar för företagen, så tycker jag att man ska påpeka det direkt dit istället för att landskapsregeringen ska bli någon mellanhand. Det är inte så att de bryter mot någon språkkrav. Däremot så har de hänvisat till, om man vill överklaga det, att då är det finskt språk. Och det har vi lyft från också förvaltningschefsnivå, att det har vi påpekat, den delen. Men sen flikar och information på hemsidor, det är en annan del. De erbjuder service på svenska. Sen hur kundservicevänlig den är, det vågar jag inte uttala mig.
Tack för det. Jag noterar att inga övriga frågor finns anhängiggjorda, varför frågestunden därmed är avslutad. Nästa plenum hålls idag 14:00.